Det här är en podd från Svenska Yle.
Det är ju nästan så att jag hade hunnit glömma bort allt sammans. Men det är ju faktiskt så att en av de allra största inrikespolitiska frågorna hänger över oss fortfarande olöst. Jag pratar om social- och hälsovårdsreformen, den här extremt eldfängda frågan som fällde den förra regeringen. Nu är det dags igen, ny regering men samma gamla utmaningar. Hur svårt ska det egentligen bli den här gången? Här får du i alla fall hjälp med att fatta vad det egentligen handlar om, för det här är Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi. Välkommen till Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Varför behöver vi bry oss om den här utdragna social- och hälsovårdsreformen?
Vi behöver kanske inte bry oss om reformen, men vi behöver bry oss om att Finland har ett fungerande social- och hälsovårdssystem i framtiden. Och det är ju väl tanken med alla de reformförsök man har haft hittills.
Så det alltså handlar om väldigt grundläggande, en grundläggande service i det finländska samhället?
Det handlar om grundläggande samhällsservice. Mm. Och det här, när jag någon gång har varit ute och pratat om den här reformen så brukar folk säga då att ja, det är allt möjligt med den här förvaltningen och organiseringen. Men kommer jag snabbare till läkaren sen då? Mm. Exakt. Och det är ju det som folk bryr sig om.
Och det är egentligen det som det handlar om. Men om vi backar lite, Siv, så var det ju så då. Det här har ju då för det första pågått väldigt länge. Men den förra regeringen gick till och med och stupade på hela den här frågan. Exakt vad var det, om vi då sammanfattar så här kort, vad var det som regeringen föll på?
Man föll på att man försökte göra alldeles för många saker på en gång. Man tänkte sig att när man en gång gör en omfattande reform så gör man på samma gång alla förändringar som behöver göras. Och det här innebär ju att i praktiken skulle det ha varit ungefär 300 lagar som borde ha ändrats. Så bara den här mängden lagar som skulle ha ändrats för att få till stånd den förra reformen som man tänkte sig, så krävde ett enormt stort jobb och man underskattade det här jobbet. Mm. Samtidigt så försökte man ju inte bara göra en förvaltningsreform utan också en reform som skulle ha gett de privata aktörerna inom social- och hälsovården en mycket starkare roll. Mm. Och det betyder att man skulle ha ändrat ganska centrala samhällsprinciper. Mm. Och det var väl kombinationen av att man hade ett jättestort paket och att man försökte bygga in en stark roll för marknaden som gjorde att det blev tekniskt sett omöjligt att driva den här reformen i mål.
Det var väldigt mycket tal om grundlagen då. Det var grundlagsutskottet i riksdagen som sa sitt. Det var mycket grundlagsexperter som var inne och vittnade om att det här bygget håller inte. Vad var det med grundlagen här som gjorde det så svårt?
Grundlagen är ju på det sättet en struktur vi har för att garantera att man har likvärdig rättighet som medborgare. Och att medborgarna har likvärdig tillgång till service. Och det bland annat den här frågan om likvärdig tillgång till service var det som man ifrågasatte i den reformbygge man hade på gång förra gången. Och just det där att man skulle ha gett privata aktörer stora möjligheter att vara producenter inom social- och hälsovården. Så var en sak man satte frågetecken inför framför allt.
Mm. Det handlade om jämlikhet inför lagen alltså. Okej, den förra regeringen misslyckades, men det sattes ju tusentals och åter tusentals timmar på förberedelser av den här jättereformen. Var allt det förgäves?
Nej, jag skulle faktiskt inte säga det. En del tekniska saker var givetvis förgäves och kommer att hamna i papperskorgen. Mm. Framförallt allt som handlar om det där att ge privata producenter en stark ställning. Men det gäller att bygga upp en organisation utifrån 18 landskap så har man gjort rätt mycket. Och framförallt när det gäller att bygga upp en acceptans för att organisera social- och hälsovården. Inte på kommunbasis utan på landskapsbasis. Och den processen skulle vi skulle inte kunna vara där vi är idag med den regering som ska börja med en ny reform ifall inte det här arbetet hade gjorts under 4 år. Att kanske i framtiden tänker man i termer av Österbotten och inte Korsholm när det gäller hur man organiserar servicen. Mm.
Landskapen har du sagt flera gånger här. Det var ju då en idé som fanns hos den förra regeringen. Regeringen Rinne har med då just 18 landskap som sådana här administrativa enheter. Varför tog den nya regeringen med sig den här modellen om landskap?
Jag tror att det är just för att man tänker sig att man ändå har gjort ett visst jobb ute i regionerna för att bygga upp den här tanken om landskap. Det är också hur som helst så att svagheten i vårt nuvarande system är att vi har många små kommuner som inte ekonomiskt kommer att klara vården i framtiden. Mm. Så på något sätt måste man ha det som man med slanguttryck kallar bredare axlar. Mm. Och då kan man åstadkomma de här bredare axlarna antingen genom att staten helt tar över eller att man har landskap eller att man har någon typ av samarbete mellan kommunerna. Och det här var ju efteråt ett politiskt val man gör. Och det här, eftersom Centern är med i den här regeringen, så blev det den vägen man valde. Och det finns som sagt en logik i det, för att under 4 års tid så har tusentals människor runt om i landet snackat ihop sig i de här landskapsorganisationerna. Man har rent på frivillig basis i många landskap byggt upp samkommuner med ansvar för social- och hälsovården, så man har en kanske framtidens struktur.
Precis, så istället för att det är kommunen som har hand om min hälso- och sjukvård, så ska det då i framtiden vara ett landskap?
Så tänker man att i dagens läge så är det kommunen eller sjukvårdsdistrikten eller kommuner i samarbete.
Precis.
Men att i framtiden så är det landskapen som skulle vara den som ser till att det finns vård.
Den gamla regeringen, som du sa, var då väldigt måna om att ha med privata aktörer. Den nya regeringen har slängt det här i roskis, så att säga. Men vad är det som den nya, eller hur tänker den nya regeringen lösa det här då, förutom att man vill ha med sig den här landskapstanken? Hur ska de klara det här när den förra inte gjorde det?
Den nya regeringen börjar med en lite smalare reform med fokus på social- och hälsovården i första hand och räddningsväsendet. Så man har dumpat tanken på andra uppgifter över bord, åtminstone för ett tag. Och det här, idag så gjorde man ju en första satsning på det här att frigöra medel för att utveckla social- och hälsovårdscentraler. Så man börjar bygga primärvården, och det tycker jag att det är ganska klokt egentligen, för det här, det folk frågar ju är att komma snabbare till läkare sen. Mm. Och då börjar man jobba utifrån att ge mera resurser till utvecklingen av social- och hälsovården, social- och hälsovårdscentraler som man talar om. Och det här, men man bygger också in en sån här stegvis förändring av förvaltningen i den processen, för att det här villkoren för att få de här pengarna som staten anslår nu är att man jobbar tillsammans och gärna på landskapsnivå. Så att man börjar kanske lite mjukare, och man börjar inte med förvaltningen utan man börjar med verksamheten den här gången. Och det här med tanke på hur pass obegripliga förvaltningskonstruktioner det blev förra perioden så är det nog kanske en välkommen lösning ändå att man börjar nerifrån och ser till det som folk bryr sig om.
Mm. Och med lite sådär smygtvång då får kommuner som då ensamma inte skulle klara av att sköta det, att liksom gå samman och samarbeta och därmed fixa det.
Precis så, det här, när jag läste kort de här instruktionerna för hur kommuner och samkommuner ska bete sig, så är det ju ganska klara villkor att det ska vara en utveckling, man ska göra saker och ting bättre och man ska göra det tillsammans. Och det är tanken då att man med att börja med de här mjukare projekten så småningom landar i en struktur som sen blir en landskapsstruktur framåt.
Finns här nu några ingredienser fortfarande då som gör att vi kommer att se att det här också blir en politisk röra?
Det kan bli en politisk röra, och det finns ganska många saker fortfarande. Och framförallt finansieringen, som det här regeringen i sitt regeringsprogram har sagt ska utredas av en parlamentarisk kommitté. Det här är jättekrångligt,
ja, det
och det
är.
Kan ta länge. Och det här, jag har sagt att det tar 8 år om man ska göra en sån reform. Så det kan vara ganska långsiktigt. Ett annat frågetecken är det som gäller Helsingfors, Nylands eller huvudstadsregionens ställning. Där det nu finns en utredningsman som tittar på att hur Helsingfors skulle passa in i det här systemet. För att en av lärdomarna från förra gången var ju det att Nyland passar inte riktigt in i den här modellen med 18 landskap.
Mm. Det är så stort, alltså en så stor enskild med så mycket människor.
Det är så mycket människor. Det skulle bli svårt ur demokratisk synvinkel om man tänker sig landskapsval. Mm. Det här, och också rent praktiskt att organisera servicen. Så där behöver någonting ske. Men samtidigt, om man tänker sig att det ska finnas en enhetlig modell för hela landet, så är då frågan att hur stora avsteg och hur stora undantag kan man ge för Nyland eller Helsingfors. Och sen har vi jag skulle vilja sätta upp en liten varningsflagg eller här, lite utropstecken för att Katri Kulmuni, som är Centerns nya ordförande, har talat mycket varmt för de medelstora städerna och att man inte bara ska satsa på de stora städerna. Och de medelstora städerna, typ Salo, Forssa och Kouvola, såna, kan också ha intressen av att få någon typ av särlösningar eller här egna modeller.
Så det kan bli ett för brokigt lapptäcke helt enkelt?
Det finns en risk att man skapar ett lapptäcke om man öppnar upp för undantag och många typer av undantag. Och det här tänker jag mig att det kan bli politiskt svårt i den här regeringskonstellationen som är som den är. Så att det här, så vi får nog fortfarande vänta. Nu har ju jag fäst mig vid att regeringen har varit väldigt tyst om att nämna några årtal eller datum, annat än att vissa saker ska utredas. Det här, och sen liksom verkställigheten av det här nya landskap och sånt, så har ingen sagt någonting om ännu faktiskt. Nej. Utan man börjar smått med de här mjuka grejerna.
Ja, kan det finnas lite beröringskräck?
Det finns lite beröringskräck och det här erfarenheten från att förra regeringen fick det här skjuta upp det planerade landskapsvalet, tror jag, 3 gånger. Mm. Och sen så blev det ingenting alls. Så gör ju att man kanske tycker att det är bättre att man säger någonting först när man har någonting att säga.
Mm. Ja, för nu har vi ju ingen aning om något landskapsvalsdatum, eller det finns ju inte överhuvudtaget på kartan.
Nej, det finns ju inte på kartan, och det här nästa kommunalval är ju 2021, och jag tippar ju att det hinner vi knappast med.
Siv Sandberg, så här avslutningsvis, vad tycker du att är det viktigaste nu för att Finland skulle kunna se en ny vårdreform då med jämlik vård i ett läge där befolkningen åldras och vårdbehoven ju bara växer?
Jag tror att man det här satsar på verksamheten i de här social- och hälsovårdscentralerna och att man skapar bra verksamhetsförutsättningar där. Sen den andra är nog finansieringen, och att det inte blir för stora skillnader i finansieringen av vården på olika håll i landet. Vi ser ju nu en icke tidigare skådad kommunalekonomisk kris som ju kommer att ha konsekvenser för vården också. Så att kan staten styra upp någonting där, så är ju det den andra viktiga saken.
Mm. Pengar alltså här också.
Pengar också, som vanligt. Mm.
Tack för att du kom hit till nyhetspodden, Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi. Jag heter Karin Götelid och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!